When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Aje Karlbom, assisterande professor vid Malmö universitet. Han har under flera decennier studerat religiositet, islamism och social status. Vi pratade om hur det är att forska i sådant som andra uppfattar som kontroversiellt eller tabu. Har det blivit bättre sedan han först började under 90-talet? Och är verkligen cancel culture något att oroa sig för i dagens akademi och samhälle? Aje, du var en av de första akademikerna, tror jag, som i alla fall som blev mer känd för det, som skrev om frågor som rör islamism i Sverige och den sortens grejer. Och det var tidigt 00-talet, kanske inte mer på 90-talet. Hur mottogs det när du skrev om det inom akademin och utanför, och vad är dina intryck så här liksom i efterhand?
Ja, alltså första gången, eftersom du ställde frågan, så började jag fundera på när sa jag egentligen det här i skrift första gången. Och det var ju då år 2000. Jag hade ju hållit på med det här, den här frågan om islamism från 95 ungefär, när jag jobbade med min avhandling. Men 2000 så sa jag det på en konferens i Uppsala för svenska antropologer. Jag förklarade, ja, i grunden vad min forskning handlar om, en kort presentation, 15 minuter, och att det är väldigt influerat av Muslimska brödraskapets ideologiska skola. Och det togs inte emot väl då, utan det blev ju, jag ska inte säga att alla reagerade på samma sätt, men jag blev ju direkt anklagad för islamofobi då, 2000. Och sen hade jag ju då presentationer lite överallt, bland annat här på Malmö högskola, som det hette då tidigare, när jag presenterade min avhandling. Och då blev det ju ett rackarns liv, kan man ju säga, på det forskarseminariet. Så att egentligen så har det här alltid mottagits negativt inom akademin, men positivt utanför akademin. Så att inom akademin är jag inte, det är min bedömning, speciellt populär, helt enkelt.
Men hur kommer det sig? Var det att ditt perspektiv inte ansågs seriöst, eller att det var på något sätt man kunde misstänkliggöra det? Kom du fram till fel sak, eller var det själva faktumet att du närmade dig frågan?
Ja, jag tror det. Alltså, jag har ju funderat på vad är det som, alltså, jag har för det första aldrig, vad ska man säga, det är ingen som har diskuterat inom akademin, alltså själva sakfrågan. Stämmer det här? Jag menar, den frågan kan man ju, vad har du för belägg för det här, och hur ser du på det här? Så att, utan tvärtom så har man helst gått på min person. Och det har skett då via islamofobistämpeln.
Mm.
Men jag tror att det här hänger ihop. Jag har ju aldrig studerat det. Men det är väldigt svårt att lyfta fram frågor och problem som rör, ska jag förenkla, invandrade personer.
Mm.
Då riskerar man alltid att hamna i trubbel, helt enkelt, inom akademin. Och även i offentligheten i många sammanhang, en större offentlighet. Och det hänger väl ihop med, antar jag, att det är många som har bestämt sig för att det mångkulturella samhället ska vara ett lyckat projekt. positivt projekt, en positiv samhällsförändring. Och i det finns det liksom inte plats riktigt för att belysa. Det fanns i alla fall inte det när jag började med det här en gång i tiden. För det är inte helt oproblematiskt det här med islamism. Det vet vi ju idag.
Men för det här verkar ju rätt konsekvent på något sätt ändå, att det har funnits med rätt länge. Samtidigt så har det ju pågått en jättestor demografisk förändring, en kulturell förändring. Alltså jag brukar säga när jag är ute och pratar med de här frågorna att det är den största förändringen i Sverige sedan rösträtten infördes och sedan Sverige urbaniserades liksom, från att vara ett jordbrukarsamhälle till att bli ett överlag moderniserat, urbant, sekulärt samhälle. Så den största förändringen sedan dess. Och det vore väl fel att säga att det inte har studerats inom akademin. Men i alla fall inte från ett perspektiv där man liksom i alla fall betraktar det kritiskt, problematiserar och så vidare.
Nej, det har ju, alltså det, absolut så har det ju under senare år studerats mer. Det ska man inte säga. Men alltså jag från början, och det gör jag ju fortfarande. Alltså när jag höll på med det här så fanns från början så fanns ju inte. Jag hade väl kontakt med det vi kallar för salafister idag då, i Rosengård. Det fanns ett fåtal. Men sen har ju 2001 dykt upp, september och så vidare. Och då har ju hela den här frågan tippat över mot våldsfrågan. Så att säga. Vad är radikalisering och var finns de våldsbejakande islamisterna? Jag har egentligen alltid varit intresserad av de icke-våldsbejakande islamisterna och betraktat deras ska vi säga, projekt som ett integrationsproblem. Det är där jag har tyngdpunkten. Sen har det här andra plussats på lite grann, men det är ju jag har ju inte varit med och styrt det, utan det har ju, är ju utvecklingen runt omkring mig som har liksom, så att huvudsakligen så är jag intresserad av det här som ett integrationsproblem, faktiskt.
Men om du skulle försöka, det kanske är svårt att sätta sig in i varför det var ett sånt motstånd. Du nämner det här att det fanns en, eller finns fortfarande en sorts, kanske ett projekt om att man vill att det multikulturella samhället per definition ska vara lyckat så. Och att man kanske inte tolererar slutsatser eller frågeställningar som skulle skära sig mot det. Mm. Är det så enkelt?
Ja, det är ju frågan. Det är liksom, det var så jag analyserade det ursprungligen. Men idag så är jag mer osäker på vad det egentligen handlar om. Idag har det ju utvecklats en i det närmaste revolutionär, ska vi säga, rörelse som vill förändra hela tänkandet kring minoriteter och jag menar, det gäller ju alla möjliga minoriteter idag då. Så såg det inte riktigt ut då när jag tog tag i det här från början, utan då var det en fråga. Sverigedemokraterna har alltid funnits med i bilden ända sedan jag startade min forskning, va? Det har varit själva, allting har mätts emot Sverigedemokrater. Jag har försökt undvika det, för jag tycker inte att partipolitiken ska diktera villkoren för min forskning, utan det är andra frågor som gör det. Så att det har skett förändringar där många vill, så att säga, förändra hela systemet i någon mening.
Kan du beskriva vad det är?
Ja, jag tänker, alltså, man ska, ja, det är ju där vi har språkpolitiken. Man ska gå in och förändra betydelsen av ord. Man ska stryka vissa ord. Man ska liksom påverka medborgarnas hela liksom uppenbarelse på något, skapa nya människor och så vidare. Så att det har ju breddats det här. Och där vet ju inte jag om. Det handlar liksom inte bara längre om det mångkulturella samhället, utan det handlar om en mycket bredare rörelse, ibland kallad woke-rörelsen och så vidare. Så att, svåra frågor, men det har blivit i någon mening värre för mig okay. än det var ursprungligen.
Kan du utveckla det lite kanske?
Alltså jag menar det här med cancel culture, jag har ju alltid varit i någon mer, inte varje dag och så vidare, va? Men jag har ju varit utsatt för det långt innan vi hade begreppet cancel culture, att många vill, jag har haft kollegor här på min arbetsplats som har skickat brev till min chef och för att jag har uttalat mig i debattartiklar och så vidare och velat få mig kickad då. Jag har fått stöd av arbetsgivaren ska jag säga när sånt här har inträffat. Men det har funnits med hela tiden. Alltså när jag började här en gång i tiden och föreläsa så var det ju roligt att vara lärare. För då tänkte jag att nu ska jag lära studenterna något nytt. Något de inte har hört talas om. Något vi kan sätta igång roliga diskussioner med och så vidare. Men idag är det mer att jag känner att det är djupt obehagligt för att studenter idag som är missnöjda med vad jag eller andra lärare säger, det ligger väl nära till hands att man anmäler idag. Det fanns inte för 10-15 år sedan utan det här är ett nytt fenomen. Va?
Är det studentdrivet?
Ja, eller? Det kan vara väldigt vad ska man säga, radikala studenter då, som får för sig att de tycker att vad pratar han om nu? Det här stämmer inte överens med min världsbild. Han måste vara rasist eller högerextrem. Jag anmäler honom. Så att det har hänt.
Men vart har sådana anmälningar vägen? Är det liksom, utreds
ja,
de?
Ja,
eller
det har ju skett en utredning här då.
Mm-hmm.
Det ska utredas. Man måste utreda det. Om någon upplever sig diskriminerad eller förfördelad så kan man anmäla. Och då måste universitetet då utreda.
Mm.
Om man säger så här, trycket har hårdnat. Sen har vi ju sociala medier också som möjliggör olika kampanjer och så vidare. Mm. Smutskastningskampanjer. Det fanns ju inte tidigare. Så att hela situationen har, det har i någon mening eskalerat påtagligt faktiskt.
Samtidigt så kommer man ju inte ifrån att, som jag nämnde tidigare, att den förändring som Sverige har liksom, som har skett i Sverige de senaste decennierna, 3-4 decennier, den är ju den största liksom på 100 år i princip. Samhällsförändrare då. På gott och ont ska man säga. Jag som sitter här är en del av den förändringen. Och många andra med mig. Det är ju värt att studera. Det är ju värt att diskutera. Och det är kanske värt också att inte låta de mest radikala rösterna i samhällsdebatten, om de var vänster eller höger, diktera vad vi andra kan och bör forska i och diskutera och försöka komma fram till. Tror du det har varit ett stort hinder för akademin att den på något sätt har belagt sig själv med munkavle eller i alla fall försvårat forskningen, en del frågor som senare har visat sig vara väldigt samhällsviktiga?
Ja, det tror jag väl, alltså i grund och botten. Jag tycker ju inte att akademin har hängt med riktigt i samhällsförändringarna som du pekar på här då. Utan att det är fortfarande väldigt försiktigt. Det är min bild i alla fall. Jag pratar ju inte om hur det är egentligen, utan min bild av det här. Man ställer sällan de här besvärliga frågorna. Det är få personer som forskare då, som jag uppfattar tar sig an, ska vi säga, de här besvärliga frågorna och ämnena. Och det kan då röra bland annat migration och invandring, men det finns många andra frågor också antar jag som man skulle kunna ta tag i. Så det är fint, och jag uppfattar att det bygger ju på någon form av rädsla för att man ska bli en sån som jag till exempel. Någon som hela tiden då måste tackla olika saker. Va? Att man ska stötas ut och så vidare ur gemenskapen. Så uppfattar jag det nog. Men det är ju mycket annat också. Det är ju, vad kan man få pengar för att forska om, så att säga. Det är nog många som väljer en säkrare väg framför en osäker väg och så vidare. Eftersom alla vill ha finansiering för sin forskning, så att man kommer loss lite grann från undervisning. För det är ju det man måste syssla med då annars. Så att det finns nog många faktorer. Och förmodligen kan det ju nu bli då ännu värre, som väl Sten Widmalm har argumenterat med, den här forskningsetiska byråkratiska apparaten som liksom på något sätt har sänkts ner över all kunskapsutveckling. Så att det finns nog många olika delar av det här som är...
Men det kanske är en provocerande fråga, jag vet inte, får du avgöra, men vad ska vi ha er till? Samhällsvetare, socionomer och sociologer, om ni inte besvarar och verkligen grottar ner i de mest avgörande liksom frågorna. Det gäller ju inte bara för Sverige liksom, alltså, förstås. Liksom, det är relevant kunskap för stora delar av västvärlden i alla fall.
Nej, jag kan ju hålla med dig om det. Jag har själv tänkt tanken, vad ska man med det här till om... Ingen får säga någonting som inte liksom stöter sig med någon annan, eller fullfölja sin forskning fullt ut för att se var den hamnar och så vidare. Det kan ju vara i besvärliga frågor. Det kan ju väcka ännu mer besvärliga frågor och så vidare. Så att vad ska forskningen bidra med om det här kan sägas ännu bättre inom journalistiken? Jag tycker att det är en helt relevant fråga. Det är ju något som jag och andra får fundera på helt enkelt. Va? Jag har försökt på mitt sätt, både forskningsmässigt men också lite journalistiskt. Då. Så att, men det leder ju ofta till, och det får man ju vara beredd på. Ibland kan det leda till drev till exempel. Va? Ibland inte och så vidare. Så att man får vara beredd på nästan vad som helst idag.
Om man ska spela lite djävulens advokat, så du har ju ändå varit aktiv i de här frågorna under lång tid. Du skrev din avhandling i frågor som relaterar just den alltså icke-våldsbejakande islamismen i Sverige. Du är kvar och vi sitter på Malmö universitet och pratar om det här. You're still here ändå.
Ja.
Så illa kan det väl inte vara, kanske någon invänder.
Nej, men cancelkultur. Det har ju inte att göra med att en institution eller ett universitet lyckas kicka någon, så att säga. Utan det har ju att göra, det är mera en fråga om hur man blir betraktad på sin arbetsplats. Får man vara med där? Får man inte vara med? Alltså det är någonting... ska jag säga, mer svårfångad. Det är ju lätt att säga, ja, den där personen avskedar vi för det var inga bra resultat. Så fungerar det ju inte. Utan det blir en form av tystnadskultur helt enkelt. Och som enskild forskare placeras man liksom i olika typer, ibland i ett kylskåp av något slag. Det är lite mer subtila saker på gång.
Men hur kommer det sig att du inte på något sätt fattade hinten när de började skicka brev och sådär och höll huvudet lågt? Var det någonting hos dig som gjorde att du kände att men vad fan, jag fortsätter?
Nej, men jag kan inte vika ner mig, tänkte jag då. Nej, men det har nog med min personlighet att göra mera än någonting annat. Va? Jag har alltid tänkt på forskning och debatt som jag säger och jag påstår någonting. Förankrat i någon form av någonting, något material eller data eller något där. Och om det sen är så att jag kommer fram till fel saker, ja fine, då får väl någon påpeka det och så får vi ta en diskussion. Så, jag ser det väldigt, ganska okomplicerat, men så ser inte människor på det i min omgivning, det har jag lärt mig. Utan då ser man det direkt som att det där är en ond person och så struntar man i själva sakfrågan. Och så ska den personen på olika sätt skambeläggas eller vad det nu är, va? Men det har inte att göra alltid med att någon avgångskrav eller sådana där saker. Utan det är annat som spelar in. Och sen tror jag inte, jag tror inte att det är så lätt att få forskningsmedel heller när rykten börjar spridas och sådär. Så att...
Men vad tror du skedde inom den svenska akademin som gjorde att det blev på det här viset? För att för utomstående så tänker man just att om det är någonting som ska ske inom akademin så är det just det här lite fördomsfria stötandet och blötandet av empirin och tolkningen och liksom vad säger materialet oss och att just som du säger att man är inte politiker och politiker ska ju hålla avstånd från akademin, att det är just ett safe space för diskussion och förståelse. Men om det du beskriver låter rätt mycket som en sorts politisk logik snarare.
Mm. Men alltså min uppfattning om det, jag vet ju att det här diskuteras ju ibland, men min uppfattning om det är ju att stora delar i alla fall av samhällsvetenskapen är dominerad av ett vänsterparadigm. Då menar jag inte klassisk marxism, alltså med arbetarklass och så vidare, utan det har skett en förändring där många med vänstersyn på samhället, vänsterakademiker, har ersatt alla de här klassiska traditionella kategorierna med minoritetskategorier. Det är samma ideologiska struktur, att man ska kämpa för de som är på botten i samhället och så ska man liksom eftersträva förändring, alltså samhällsförändring. Det var väl Marx som sa det till och med, att filosoferna ska bidra till förändring och så vidare. Så att det är min analys av samhällsvetenskapen. Sen kan det skilja sig i enskilda discipliner. Ett statsvetare är kanske mer oftare liberala än marxister och så vidare. Men generellt så är det ett vänsterparadigm som styr samhällsvetenskapen ur mitt perspektiv. Och det är ju inte helt oproblematiskt, eftersom då har man ju redan en förklaring till olika samhällsproblem. Va? Det är ju bara att sortera in det i en redan färdig modell liksom, för hur saker och ting ligger till, hur saker och ting är, som man säger. Och det är klart, då kommer jag in i ett sånt perspektiv, så hamnar jag ju direkt fel med min data, så att säga. Eftersom den strider mot det här vänsterparadigmet.
På vilket sätt då, om du bara kan exemplifiera så att du...
Ja, men om det handlar om det är så att man har bestämt sig för att vi ska vara alla minoriteters försvarsadvokat. Vi ska kämpa för minoriteters rättigheter. Det är det som är, och då måste vi ge oss på den makt som finns i samhället. Va? Så att vi förändrar den, så att de minoriteterna får sina rättigheter. Ja, då klampar ju jag in där och så problematiserar jag vissa typer av minoritetspolitik. Och då blir det ju genast mycket mer besvärligt. Va? Kan man till exempel helt okritiskt ta ställning för islamister som en minoritet, är det helt oproblematiskt. De står ju i regel för väldigt mycket mer konservativ syn, alltså i olika frågor som rör kön, ja, genus och sexualitet och så vidare. De har en helt egna modeller för det, är sånt här jag har velat problematisera, men det finns ju inte riktigt plats för om det är så att man ska ta ställning för en grupp som ju i regel inte definieras riktigt, utan det är väldigt abstrakt. Empirisk data kan vara väldigt besvärlig på det viset.
Det finns ju en medvetenhet i den nuvarande regeringen, det finns en högskoleminister då, Mats Persson, som ju har en bakgrund i akademin och som han har lyft den här med frågorna en del. Jag får känslan att det snarast får motsatt verkan när han ger sig in de här frågorna, det vill säga att han kommer inte kunna förändra det här överhuvudtaget eller motarbeta cancel culture, utan det kommer snarare stärka en del akademiker som kanske är väldigt ideologiska i att, ja, se här, nu kommer En höger regering ska motarbeta oss. Vi vet minsann vad de har i kiken.
Alltså det är ju intressanta reaktioner på den här. Alltså han har ju inte föreslagit att det ska införas någon speciell policy. Han har ju bara föreslagit att det ska ske en utredning.
Precis.
Men akademin är ju redan väldigt politiserad. Både i olika kollegier. Alltså med det jag kallar för vänsterparadigm. Då. Men också från... Och det här är väl från den förra regeringen som ju också var någon form av vänsterregering då. Med jämställdhetsintegrering som vi alla känner till. Att man ska liksom... Alltså det är ju en form av feministisk politik. Tittar man på regleringsbrev från regeringen så är hållbarhet idag ett... Det är ju ett liksom... All högre utbildning har... en skyldighet att jobba med det till exempel. Och det kan man ju tycka, ja visst, det kanske är bra, jag vet inte. Men det är också politisering det handlar om. Så att de som kritiserar den här, hans utredning, ser inte själva den politisering som har pågått så att säga.
Kanske för att de har så här, varit på deras sida så att säga.
Jag skulle tro att det handlar om det. De står på samma sida och då är det inte politisering, då är det bara... bra och sant så att säga. Så att ja, för egen del, jag tycker det är rätt bra med den här utredningen. Den väcker också frågan om cancelkultur. Oberoende av vad den kommer fram till så har den väckt den frågan och den har blivit tagen på allvar så att säga.
Finns någon väg ut ur en akademi som sätter upp begränsningar på forskare, subtila verkar det som är politiserad? För inget av det här låter ju bra och det hade ju varit minst lika illa ifall det vore en politisering från höger.
Ja.
Och högern som satt upp knappt synbara barriärer och sa att det här får du inte gå in på. Så det spelar ingen roll om det är höger, vänster eller vad det nu må vara. Men hur tar man sig ur det här med tanke på att det här har ändå hållit på så pass länge?
Ja, nej, alltså det är ju viktigt att betona det. Att även om jag säger vänsterparadigm så skulle jag ju inte vilja att ett högerparadigm. Alltså det är politiseringen som princip som är förkastlig. Va? Oberoende av varifrån den kommer så att säga. Nej, jag vet det ärligt talat inte. Kanske att man... försöker då efterleva gamla klassiska akademiska normer. För det är ju inte fritt från normer inom akademin. Att man alltid försöker vara generös och gå på opponentens bästa argument snarare än det sämsta. Att man aldrig sysslar med personangrepp, vilka de än är. Att man aldrig avfärdar någon genom att... klassificera någon omgående som en det ena, en det andra. Islamofob, rasism, det finns, vi är duktiga på sånt där. Det där är en sån, därför ska jag inte lyssna på den. Det är väl den enda vägen jag kan se. För jag tror ju inte riktigt på, liksom, man kan ju inte kommendera fram såna här saker. Va? Uppifrån, det är svårt. Det måste till en... bearbetningsprocess på olika lärosäten helt enkelt.
Men det du säger om förändringen av studenternas inställning till det här så talar det ju snarast emot att det skulle bli bättre. För att för 20 år sedan, ja, men då kanske dina kollegor var mer, eller hörde de som kringskar mer och satt upp barriärer. Medan nu får jag intrycket av att det snarast också kanske eller kommer från studenterna att man anmäler och så vidare. Det är båda väl illa för framtiden. För en del av de studenterna kommer ju gå vidare i forskarutbildningen säkert.
Ja, alltså, men nu ska man säga att det gäller ju oftast en klick radikala studenter i en grupp. Då. Men de här kan vara väldigt aggressiva. Och ställa till det för även för sina studiekamrater och för lärare. När du nu ändå väcker frågan så tror jag att det är viktigt att när det gäller de studenter som vill satsa på att trakassera lärare som de inte liksom vars föreläsningar de inte accepterar. Där är det viktigt att lärarna känner universitetens och högskolornas stöd. Och att man faktiskt tar reda på vad som har hänt. Jag vet Sara Kristoffersson var också inne på det när det gällde hennes affär där. Att det fanns inget intresse från ledningen för att ta reda på vad som egentligen hade hänt och så vidare. Så att det kan ju vara en väg då att, för som lärare, om man inte känner institutionens eller arbetsgivarens stöd, så blir man en mycket sämre lärare. Va? Då kan ju vad som helst hända på väldigt lösa grunder. Det är då det kan bli en form av häxerianklagelser mot människor. Och det är ju jätteallvarligt.
För 13 år sedan så skrev du ett kapitel i en bok som hette Goda sanningar. Debattklimat och den kritiska forskningens villkor. Det är de här frågorna vi pratar om. Man tänker sig, vad 13 och vad hände på den tiden? Vad kom du fram till då, och om du skulle liksom, ponera att du skulle uppdatera det kapitlet nu för någon ny antologi?
Alltså det kapitlet jag skrev där, det handlar ju om villkorad syn i forskningen om islam. Alltså att islamism hade aldrig varit en del av den tidens forskning som rörde då islam i stort. Sådär. Jag har väl inte sett egentligen någon. Jag hade Försvarshögskolan och Magnus Ranstorp. De har ju jobbat länge med de här frågorna. Men jag har inte sett någonting.
Alla andra högskolor och universitet.
Där har jag inte sett någonting om just islamism. Det finns säkert, nu ska jag inte säga det. Det skrivs så mycket så att jag kan ju inte ha koll på allting. Men tendensen är att det inte är så mycket som händer på den punkten där. Men i den allmänna offentligheten, där har ju frågorna lyfts in från olika håll. Och det är väl inte alltid helt, men så är det ju en demokrati. Alltså, det finns bra och dåliga argument, synpunkter.
Men det är ändå så att det få personer i det här landet är ju avlönade på heltid, i alla fall i teorin kan vara det, om de får forskningspengar på att sitta och studera någonting väldigt noga. Och även om vi har många duktiga journalister och andra liksom, så är det ju någonstans akademin som har den skattefinansierade möjligheten att ta sig an exempelvis förstå vad spelar islamismen för roll i Sverige. Ja. Hur kan den betecknas och hur det ser utvecklingen ut och så vidare.
Ja, det tycker jag också. Det var ju det jag trodde då när jag skrev min avhandling. Att nu har jag kanske i bästa fall öppnat ett område för andra som kan ta vid här. Men det har inte riktigt blivit så då. Det var väl, jag vet inte, storhetsvansinne kanske. Men ändå, det hade man ju kunnat ta sig an på lite olika sätt. Antingen för att visa att det där stämde inte, eller det där kunde bli bekräftat och så vidare. Det kan man ju göra. Men jag tror nog att fler samhällsvetare borde ge sig i kast med att studera det vi idag kallar för utsatta områden. Det ordet fanns ju inte när jag började med det. Då pratade man om segregerade områden. Va? Det var där jag gjorde mina fynd, så att säga. Va? Efter långvariga, många samtal, observationer och så vidare. Det var så jag insåg att jag fick ju jättemycket hjälp av, även av islamister då i området, att förstå strukturen på islam i Sverige på den tiden. Idag är den lite mer komplicerad, men och då hade vi islamister där i de organisationerna, och vi hade och även då vilken typ av islamism det handlade om och så vidare. Så att vara mer på plats i de här områdena för att förstå hur människor faktiskt tänker, vad de gör, varför de gör det och hur de ser på det svenska samhället, hur de ser på sig själva och så vidare. Alltså det är där man hittar. Nu, så ser inte forskningen riktigt ut, va? Och det kanske är idag då mer riskfyllt att befinna sig i de här olika områdena än det var då i mitten på 90-talet.
Men då som forskare?
Som forskare, ja.
För att?
Det fanns ju ingen gängkriminalitet på det viset när jag och Sara bodde i Rosengård och forskade. Det var ju ganska... Det fanns islamism, det var ju liksom inga farliga grupper. Det var ju bara lite så här, de kivades sinsemellan och så. Men idag tror jag, det är i alla fall min upplevelse av det, att det kanske är mer riskfyllt som forskare och som journalist att befinna sig där under en längre tid, så att säga.
Varför tror du det har blivit så?
Ja, det är vete tusan. Men mycket av det vi ser, de som bråkar, ja, de är ju ännu äldre nu. Men alltså, det är ju det som gör det här i min värld lite besvärligt. För att många av dem som är inblandade i det här idag, de var ju liksom, de är ju födda i Sverige. Jag växte upp i Sverige, men är helt utanför. Det är ju kanske tredje generationen, många av dem.
Mm. Finns det något som tyder på att det går, alltså att säga femte generationen, att det smälter ut lite över Sverige, det beblandas, eller ser du liksom tecknen på att det håller på att skapa, att det håller på att stelna lite grann, det vill säga vi får den här parallellsamhällsstrukturen, att den är mer långvarig nu?
Ja, det här är ju en känslig fråga som den berör då frågor om integration och assimilation. Mm. Men alltså jag, om jag börjar där, när jag var i började med det här i min avhandling, så pekade jag på att, ja, segregation, ja, eller bostadssegregation i all ära, det här börjar se annorlunda ut, för nu börjar människor bygga upp sina egna institutioner, moskéer, föreningar, livsmedelsbutiker, skolor, dagis och så vidare. Det är då vi kan börja tala om samhällen i samhället eller parallellsamhällen. Det pratar man ju inte alls om på den tiden. Jo, i Danmark, där var ju begreppet då parallellsamfund. Men det dröjde ju bra många år innan det här vandrade vidare till Sverige. Och jag ser det som att det har ju blivit värre sen jag skrev min avhandling. Det är inte så att det har blivit bättre. Och delvis så är väl det en effekt av att vi har haft ganska hög invandring till Sverige. Alltså de här miljöerna blir ju större. Möjligheterna för människor att leva i sin egen diaspora, i sitt eget parallellsamhälle, har ju ökat. Och i samband med att de möjligheterna ökar, så försämras ju möjligheterna att bli delaktiga i vad vi nu menar med det i det svenska samhället. Så att, och det har ju negativa effekter på alla möjliga sätt och vis, alltså språkligt. Idag behöver man ju knappast lära sig svenska, alltså för att leva i en stad som Malmö till exempel. Ja. Även om många gör det, men man behöver inte det. När det gäller relationen mellan olika grupper, stereotyper och annat kan ju absolut växa när man inte träffas över gränser. Det blir lättare att upprätthålla en sorts, ja, ibland kallar vi det för hederskultur. Det blir fler människor som blir inblandade i de här sakerna. Så att det kan man liksom inte komma ifrån på gräsrotsnivå, eller vad ska jag säga. Att en hög invandring också har de effekterna. Det blir bara svårare och svårare med det vi kallar för integration. Det är så jag tänker mig logiken i det.
Mm. Det kanske snart är nästan någonstans meningslöst att tala om begreppet integration eller ens assimilation. Det inte finns någon liksom dominerande kultur att assimilera
sig. Nej, när man talar om det så menar man ju en massa... Det ligger inbyggt en massa... Dels att människor... Alltså integrationsbegreppet växte ju fram i en tid när man tänkte sig att människor flyttar från en plats till en annan. Liksom, och så kommer de till det nya där de blir förr eller senare en del av det här nya. Och så bryter man relationerna bakåt. Men det gör ju inte människor, utan det är ju ofta pendlingar fram och tillbaka. Man har ju släkt och så vidare. Och det andra är ju liksom att integrationsbegreppet tillkom ju in. Det kom ju till en tid när vi inte hade de här stora diasporerna liksom av människor. Färre invandrade personer helt enkelt. Så att det här är nog en gammal idé som inte, som du säger, som inte riktigt funkar idag. Sen ser det väl olika ut på olika platser. Man ska nog inte dra. Malmö är ju en speciell stad på det viset. Men det kan ju se annorlunda ut i Kiruna så att säga.
Vad tror du om en liksom 20-30 år, om du får, nu det här är väl långt bort från forskarens domäner, för då ska man ju inte spekulera för mycket utan gå på empirin, men om man liksom drar ut linjen från, om du har det här perspektivet, du började med det här redan runt sekelskiftet, nu är vi liksom snart ett kvartssekel senare liksom, och du får dra ut ett kvartssekel till.
Ja, jag tror att det här vi ser nu, Det beror lite grann på va? Vilken typ av politik som... Politiken sätter ju ändå ramarna för olika... Hur hög invandringen får vara och så vidare. Till exempel. Men alltså om jag utgår från min, där jag stod i min avhandling, så ser jag att det har blivit... Ja, det har inte blivit bättre, det har blivit värre. Så... Jag tror att det kan fortsätta på det här spåret faktiskt. Nu har det ju tillkommit det här som alla diskuterar, gängkriminalitet och så. Och det håller de ju nu på att försöka hitta någon form av lösningar på. Jag vet inte om de kommer lyckas med det, men frånsett det då så tror jag att segregationsproblemet eller det här med parallell, det är något vi får leva med i Sverige. Jag tror inte man behöver leva med gängkriminalitet, men att inte alla människor som kommer hit blir delaktiga i vad det nu är, de ska bli delaktiga i majoritetssamhället, det tror jag vi får leva med.
Jag är Carl Boom, tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweigman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweigman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.